Dagens gammaltestamentliga text hittar vi i femte Moseboken, fjärde Moseboken, kapitel 4, vers 29-31. Femte Moseboken. Sida 137 i de röda biblarna. Men där ska du söka Herren din Gud. Och du ska finna honom om du frågar efter honom. Av hela ditt hjärta och med hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar. Då ska du vända tillbaka till Herren din Gud och lyssna till honom. Ty Herren din Gud är en barmhärtig Gud. Och han ska inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder. Och bekräfta det med ed. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens evangelietext hittar vi i Lukas evangeliet, kapitel 10, vers 38-42. Vi ställer oss upp och läser det tillsammans. Medan de var på väg gick han in i en by. Och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och orar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Temat för den här gudstjänsten är alltså: ett är nödvändigt. Och frågan är då vad det är. Vad är nödvändigt i ett samhälle? Vad är nödvändigt hos ett folk? Hos oss idag i vår tid så skulle det kunna handla om angiverilagar, om kultur, om NATO-medlemskap eller höstbudgetar. Vi försöker som samhälle navigera i en värld som är i ständig förändring och där framtiden verkar hotad. Och vad är då nödvändigt i en tid som denna? Och åsikterna går ju isär, så är det ju. Vad är nödvändigt? Handlar det om hårdare kontroll eller handlar det om större tillit? Åsikterna går isär och argumenten liksom haglar på sina olika kanter. Och vi har svårt att komma överens om vad som är nödvändigt för oss som folk. Finns det ändå en sak? Det kanske inte så det upplevs i ett liv. Att det finns en enda grej som är nödvändig. Det känns ju precis tvärtom, som att det är så mycket som är angeläget. Det är så mycket som känns viktigt och alldeles tvunget. Vi förväntas göra mycket och vi förväntar oss också ganska mycket av livet. Och alla de där sakerna som vi vill och som vi tycker att vi bör, de kan också liksom stå mot varandra. Så hur får vi då tag i vad som är det nödvändigaste? Det där som liksom håller att stå och bygga på. I femte Mosebok så är det som Mose liksom försöker få fatt i. Det är det han försöker svara på. Det hela den här boken, femte Mosebok, är som ett långt avskedstal från Mose till folket. Mose är deras ledare och han håller på att dö. Och han liksom försöker sammanfatta, vad är kärnan nu? Nu när jag kanske inte kommer vara med er längre. Vad är det som är det viktigaste? Och Mose, han försöker, så som han antagligen gör liksom på sin dödsbädd, att liksom koncentrera det som han har fått med sig. Och då menar han att det är förbundet, det är lagens innehåll och det är Guds barmhärtighet. Och de här sakerna, det, liksom, det snurrar runt. Om man läser femte Mosebok så är det liksom de sakerna som det går varv på varv i den här boken. Han vill liksom påminna om förbundet mellan Gud och människor. Och att det är något som Gud aldrig glömmer. Han vill påminna om vad är lagen, vad är innehållet i lagen egentligen. Och så rabblar han upp det igen och igen. Och så vill han säga att lagen är skapad för människors bästa. Och att håller man den, då ger också den liv. Men om man läser liksom hela Mosebok och inte bara den här lilla snutten som vi fick höra här, så kan man känna att Mose är ganska hård i tonen. Han påminner dem om när de inte hade tillräckligt med tillit till Gud, utan att folket, de kunde liksom inte stå ut med osäkerheten när Mose gick upp på berget och var med Gud, utan då liksom försökte de ta kontroll över situationen och så gjorde de sig en egen gud. Och så började de tillbe den guden istället. De gjorde en guldkalv för att liksom på något sätt försöka hantera den här osäkerheten. Och det kan kännas som ett märkligt förhållningssätt att göra sig en egen gud. Men det kanske inte är så märkligt i jämförelse med vad vi gör idag. Men i femte Mosebok så påminns folket hela tiden om att så här, gör inte om det här misstaget. Men det är som att oavsett hur tydlig Mose försöker vara i den här lite torftiga boken. Och han försöker säga liksom att konsekvenserna för eran ordlydnad, det är det här och det här och det här. Så är det som att han kan ändå inte riktigt komma ifrån Guds barmhärtighet. Det är som att Gud inte kan ge upp om sitt folk. Så även om det finns en lag och även om dess konsekvenser, om man bryter mot den lagen, det är liksom ganska givet, så är det att det liksom hela tiden ändå smyger sig in någonting annat. Och det är det som vi läste idag. Det är liksom en gång av alla de gånger som det här återkommer. Och det som vi läste idag var ju: Herren din Gud är en barmhärtig Gud och han ska inte överge dig eller låta dig gå under. Det är som att Mose egentligen försöker säga att lagen är det enda nödvändiga. Tilliten till lagen, att så här ska ni leva, så här ska ni bygga ett liv. Det är en fråga om liv och död. Så var det i det gamla förbundet. Men det som sipprar igenom är Guds trotsiga hopp om människan. Och därför är det stora budskapet i femte Mosebok tilliten till Guds barmhärtighet. Att Gud sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd och tappa inte modet. Det är liksom botten att stå på. Det var den ena texten. Sen den andra texten från Lukas evangeliet. Den handlar ju om två olika systrar och deras olika förhållningssätt när det är en bjudning i deras hem. Och Marta då, som antagligen var äldst, hon är alldeles för upptagen med att betjäna. Så som det har förväntats av kvinnor i alla tider, att liksom serva och sköta hushåll och förbereda måltider. Men Jesus, han ifrågasätter de här förväntningarna på en kvinna och menar att de liksom hamnar i vägen i det här sammanhanget. Och han säger, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Men det är inte riktigt så det känns när man själv har gäster hemma. Jag har haft hela min familj på besök den här helgen. Och om ni har haft mycket folk boendes hos er som man också ska liksom ge mat med vissa regelbundenhet, liksom, då är det inte så att det känns som att det är bara en sak som är nödvändig här. Men Jesus, han tar ändå ställning för Marias val, eftersom hon då liksom gestaltar ett positivt exempel. När hon då, trots att hon är kvinna, väljer en lärjungaroll och lyssnar snarare än bara hamnar in i det här betjänandet. Så man kan se liksom ett budskap i den här texten som en bekräftelse på kvinnligt lärjungaskap. Och det är gott nog, kan jag tycka. Men det finns många fler budskap. Och jag tänkte liksom nöta lite i den sista meningen där det står Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Och jag tänker inte att det här handlar om att ställa olika liksom personligheter mot varandra. Det är liksom en alldeles för onödig motsättning. Men vad är det då som Maria egentligen har valt? Det verkar nämligen sätta fingret på då det där enda nödvändiga. Och det enda nödvändiga, det verkar stå i liksom kontrast mot allt det som Marta hade att ordna med. Och grejen är väl att vi allihop har ganska mycket att ordna med. Även om vi liksom inte bara tänker utifrån att vi har en bjudning, en fest hemma hos oss. Utan vi har alla ganska mycket att ordna med. För så är ju ett liv. Vi ordnar och vi fixar och vi grejar. Och med åren så blir det mer och mer att ordna och ta ansvar för. Livet blir liksom större och större. Det börjar så smått när vi är små. Och sen så växer det liksom allt eftersom. Vi lägger till kunskap och erfarenheter och saker. Och med åren så blir färdigheterna allt mer komplexa. Och sakerna, de blir dyrare och dyrare. Så från början kanske vi köper godis och leksaker för våra små slantar. Och sen så blir det telefoner och till slut kanske vi köper en lägenhet. Och så lägger vi till människor och vänner och sammanhang. Och kanske till och med barn. Och då liksom expanderar livet ännu mer. Och det blir fler cyklar på gården, det blir fler böcker i bokhyllan, det blir fler kängor i hyllan. Och mer mat som ska lagas och fler munnar som ska mättas. Och så kanske man måste flytta till en större lägenhet. Eller kanske till och med ett hus. Och ändå blir det proppfullt med saker och människor. Och vi har så mycket att ordna med. Och ta hand om. För så är ett liv. Och ofta så är det mycket som är fantastiskt. Mycket som vi gläds över. Även om det liksom stundtals också känns slitigt. Men det finns också en risk här. Och risken är att allt det här som vi tar ansvar för, det är det som blir själva livet som vi liksom hänger upp livet på. Är det inte då livet? Våra ägodelar, våra kompetenser, våra vänner. Jo, det är det ju också. Men inte bara det. Det är som att det finns något bortom eller bakom allt det där. Det finns en botten under det. Och det jag tror att det är det som Jesus liksom försöker poängtera i det här samtalet. Och det var det han menade när han sa, och det ska inte tas ifrån henne. Och jag ska prata mer om den botten. Men först vill jag också säga någonting. För det kanske inte alla som känner igen sig i att livet bara expanderar och blir större och större. För livet växlar ju också i olika faser. Det kommer faser när vi inte längre bara bygger upp, utan när livet också krymper och saker liksom rycks ifrån oss. Och det sker i olika takt och i olika åldrar, men det är ganska plågsamt oavsett. Vi vill liksom gärna hålla fast vid en bild av liksom tillvarons stabilitet. Att det går åt ett visst håll och blir bättre och bättre. Och en del av oss kan leva med den inställningen. Men andra har liksom stött på för mycket för att man inte kan leva så och tänka så längre. Man har liksom blivit tvingad att inse livets skörhet och förgänglighet. Och sjukdom har ju den effekten till exempel. Och en del av oss har liksom känt det i sin egen kropp. Andra har inte det, men man kanske känner någon som har den erfarenheten. Vi kanske har någon som vi tänker på just nu. Jag har en i min familj vars liv liksom krymper i en alldeles för rask takt. Och färdigheter tas ifrån honom nu på ett sätt som är helt otroligt. Sånt som tidigare var självklart och som han har glatt sig åt och njutit av. Som att spela instrument eller att cykla, att mecka med bilar eller driva ett företag. Allt sånt tas nu ifrån honom bit för bit. Och det är oerhört smärtsamt. Inte minst för honom själv, men också för alla de som står honom nära. Men livet kan ju också krympa på andra sätt. När vänner försvinner ifrån oss, flyttar, skilsmässa, uppsägning eller när vi kanske slutar ett arbetsliv. När man inte längre är efterfrågad efter sin yrkeskompetens och man inte har den där givna platsen att bidra på. Att hantera de här olika faserna i livet, det är inte enkelt. Men att ändå ha med sig att när livet då minskar så som det gör, ofrånkomligen. Att fundera på, vem är jag då när allt skalas av? Vad står jag på när sånt som jag liksom håller kärt, det tas ifrån mig? Vad har jag för botten i mitt liv i de faserna? Och jag läste en bok av en man som heter Patrik Hagman och den heter Sorgens gåva är en vidgad blick. Och Patrik, kanske en del av er har hört hans namn, Patrik Hagman, men han har sannerligen varit med om att saker har tagits ifrån honom. Både hans son och hans fru dog. Också hans pappa i ganska ung ålder. Men hans son var 6 år gammal och så fick han en tumör i huvudet, stor som en grapefrukt. Och det kanske är något som de av oss som har barn, att det är liksom det som man är allra mest rädd för och liksom oroar sig över, att barnen ska dö för oss. Och så händer det. Och så ganska kort därefter så dör också hans fru i en stroke. Och det är liksom helt chockartat, för det är som att så här, det får inte lov att hända. Och att det ens går att leva vidare känns så här ofattbart. Men han beskriver då i den här boken väldigt ärligt och ändå liksom vackert mitt i allt det bedrövliga. Och så tänker jag att Patrik Hagman får liksom vägleda oss att liksom tänka, vad är det Jesu ord egentligen betyder? Hur får vi fatt i det där som är det enda nödvändiga när saker och ting tas ifrån oss? För Patrik, han skriver om att vägen dit, det handlar om tacksamhet. Att han oavsett bad så här, tack Gud för den här dagen. Varje kväll när han skulle gå och lägga sig, från det att han var väldigt, väldigt liten och så oavsett fas i livet så bad han, tack Gud för den här dagen. Och han beskriver att han tackade sig igenom smärta och osäkerhet och rädsla. Han tackade för fint väder, om det var det enda som fanns att tacka för. Han tackade för kompetent vårdpersonal. Han tackade för vänner som vägrade låta honom kämpa ensam. Och så säger han, att slänga tacksamhet i ansiktet på all ondska, all vrede, all trötthet. Det är själva nyckeln. Och det handlar inte om någon form av positivt tänkande, att liksom bara släta över allt det jobbiga och alla frågor om varför händer det här mig. Men det handlar om ett förhållningssätt som hjälper en att stå ut med att saker och ting händer och att livet faktiskt också tas ifrån en. Men detta står inte i kontrast till att man också vill och ska bygga upp ett liv. Naturligtvis så ska vi låta livet expandera. Vi ska låta det bli större och större. Av vänner och barn eller sammanhang eller hus eller vad det nu än kan vara. Vi får uppskatta det. Vi får uppskatta vår kompetens, våra saker, våra åstadkommanden. Och samtidigt att inte liksom försöka hänga upp livet på allt det där. Utan att sätta vår tillit till och liksom behålla ödmjukheten. Genom att tacka och på så sätt minnas att det finns en botten i livet. En botten som bekräftar min identitet djupast sett. För när vi tackar så är inte det bara ett tack riktat ut i intet. Utan vi tackar och så riktar vi oss mot någon som vi vill ge vårt tack. Vi riktar oss bortom oss själva, bortom det ändliga. Och så mot den Gud som är botten i allt. Den Gud som tål att stå på och bygga på. Där börjar tron i någon mån. Där börjar relationen med Gud. Om vi ska gå tillbaka till den här texten i Lukas evangeliet så är det liksom där det också sker. Maria, hon sökte en relation med Gud. Hon valde att liksom bygga in i den relationen. Sätta sig vid Jesu fötter och lyssna till honom. Hon byggde inte vidare på förväntningarna, på oron, på allt det där hon hade ansvar för också. Och det är därför det sägs om henne att hon valde det bästa. Hon valde det som inte ska tas ifrån henne. Och det är den Gud som inte överger och som aldrig slutar hoppas. Och grejen är då att vi får öva oss i att göra detsamma. Precis som Maria, att övas att liksom bygga in i det oändliga. Genom då exempelvis att inte slarva med den dagliga bönen. Oavsett om det är ett, liksom, en Gud som haver, om det är en tyst meditation, om det är en hagmansk tack Gud för den här dagen eller något mycket mer avancerat. Vi övar oss i att bygga in i det som består genom att sitta vid Jesu fötter. Och där har vi det enda nödvändiga. Där har vi det bästa bland mycket annat som också är bra. Guds outtröttliga kärlek och barmhärtighet. Det ska inte tas ifrån oss. Amen.